P3, Sveriges Radio.
Ekot. Israel uppmanade ikväll boende i delar av staden Khan Yunis i Gazaremsan att lämna sina hem. Enligt den israeliska militären är terrorstämplade Hamas verksamt i området och militären säger att man kommer att utföra insatser med stor kraft. Samtidigt kommer uppgifter från sjukhus i Gaza att 14 människor ska ha dödats i ett bostadshus tidigare idag i nya israeliska anfall i Jabalia norr om staden Gaza. Inrikes. Idag lämnade adoptionskommissionen förslag till regeringen om att stoppa internationella adoptioner. Och det har tagits emot med blandade känslor. Hugo Rivas Nilsson, som adopterades från Colombia som barn, välkomnar förslaget.
Om man inte kan fastställa att det går rätt till så känns det som att vi är tvungna helt enkelt till att avveckla adoptionen. Min mamma gav inte upp mig för adoption självmant utan tvingades till det på olika sätt. Då.
Hugo Rivas Nilssons berättelse liknar fall i adoptionskommissionens utredning av oegentligheter vid adoptioner till Sverige från 50-talet till idag. Vissa fall beskrivs som barnhandel, men ofta saknas viktig dokumentation som säkerställer att adoptionen gått rätt till och att den varit för barnets bästa. Utredningen visar också att svenska aktörer känt till bristerna men inte gjort tillräckligt för att förhindra dem. Ideella organisationen Adoptionscentrum har förmedlat tusentals barn till Sverige. Och förbundsordförande Jan Göransson, som är emot det förslagna stoppet, menar att organisationen följt gällande regler.
Det är svårt att med dagens ögon så att säga, och dagens värderingar granska det historiska.
En annan som är kritisk till förslaget är Alexander Forselius i Lidköping, som adopterades från ett barnhem i Rumänien 94. Han är övertygad om att adoptionen blev hans räddning.
Det finns ju de som behöver ett hem. Liksom. Det känns som att det blir stigmatiserande för oss som har adopterats och där det har gått bra.
Reportrar Ida Svansbo och Linda Chanwell. Antalet vargar i landet har minskat sedan förra vintern. Det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Resultatet för inventeringsperioden 2024-25 visar att det idag finns cirka 355 vargar i landet. Motsvarande siffra året innan var 375. I hela Skandinavien finns cirka 400 vargar. Aktivister stal idag en vaxdocka föreställande Frankrikes president Macron från ett museum i Paris. Enligt AFP ska aktivisterna gått in klädda som turister, tagit dockan och gått ut klädda som arbetare. Organisationen Greenpeace skriver på sin hemsida att de arrangerade protesten mot vad de menar är franska handelsförbindelser med Ryssland och att Macron inte gör tillräckligt för klimatet. Ekot, Veronica Mitrevska.
Sporten börjar med golf och Maja Starks enorma seger i den superstora tävlingen US Open i USA. Bland anledningarna till att hon gjort sån succé på golfbanorna hittar Maja Stark snabbt sina föräldrar, Annika och Lars.
Alltså, de sätter ju aldrig någon press på mig eller så, utan att allt ska bara vara genom glädje. Och de säger liksom att mamma är så rolig. Hon säger att hon är inte mer stolt över mig för att jag är bra på golf, utan hon har varit stolt över mig även om jag varit dålig på mitt jobb eller varit dålig på vad som helst. För att Det handlar liksom inte bara om golf. Mamma säger hela tiden liksom, jag är samma skitunge som jag var när jag var liten. När jag kommer hem liksom, det är bara att jag har råkat bli bra på golf. Eller bättre på golf nu än jag var innan.
Reporter här Martin Hedberg. Och Maja Starks seger innebär att hon kliver upp på sjätte plats på världsrankingen. Hennes hittills högsta placering i det sammanhanget. Imorgon spelar fotbollslandslaget en väldigt viktig match mot Danmark i Nations League. Oavgjort eller seger för Sverige innebär semifinalplats i turneringen. Och just Danmark väntar sen på Nathalie Björn och de andra landslagsspelarna i EM-premiären i Schweiz om ungefär en månad.
Nej, men såklart, vi vill ju vinna den här matchen och vi spelar verkligen för att vinna den. Så att, vi kommer ju allt vår makt för att ta hem 3 poäng och sen vad som händer i EM tar vi sen.
Nu saknas ju din mittbackskollega Magdalena Eriksson. Hur tungt avbräck är det?
Nej, men det är klart att Magda är en fantastiskt duktig fotbollsspelare och betyder väldigt mycket för oss. Och det är klart att det är tufft, men så är fotbollen och jag är helt övertygad om att vem som än kommer spela på den positionen kommer göra det fantastiskt bra.
Reporter här William Gröndahl, och Sverige mot Danmark börjar klockan 19.30 imorgon kväll, och du hör hela det äventyret i Sportextra i Sveriges Radio P4, sa Christian Olsson.
Ah! David Druid. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio Play. Mord, rån och misshandel som beställningsjobb för 14-åringar. Det hittar man i den krypterade chatten Rusher. Det visade sig vara en helt ny grupp som sökte till kriminaliteten. Varför just de här barnen? Varför tog de emot de här jobben och hur kunde det hända? Det ska vi prata om nu med en av dem som var med och avslöjade chatten. Loai Mohajeb! God morgon.
Morgon.
Du har ju skrivit den här boken om fallet Rusher. Mm. Vad är det?
Så i oktober 2022 så hade jag en 16-årig pojke i förhörsrummet. Han var misstänkt för ringa narkotikabrott. Han hade THC i urinet. Och det var ett jättebra förhör. Han hade stabilt hemma, stabila föräldrar, erkände brott och liksom reflekterade över att det var fel och så vidare. Så
du
att
är man, polis ska sägas.
Ja, jag är brottsutredare. Precis. Idag är jag före detta brottsutredare, så upp med januari nu. Jobbar med att skriva och föreläsa om ämnet då. Och då så var det väldigt bra upplevelse, ovanligt bra upplevelse. Det här var en tid av eskalerande gängvåld bland ungdomar och det var ganska ovanligt med att ha den här positiva känslan kring förhören då, som man hade. Så jag tänkte att jag kommer aldrig se den här pojken igen. Han har liksom alla förutsättningar att leva ett bra liv. Liksom. Ungefär 8 månader senare, sommaren 2023, så avslöjar vi en gruppchatt då. Vi går in i ett villaområde och gör en husrannsakan hos ett par ungdomar som är medelklassmiljöer liksom. Men de var misstänkta för grovt vapenbrott efter en vapentransport. I en av mobilerna hittar vi gruppchatten Rusher. Och det fallet landar på mitt bord då, att utreda. Och Rusher är då en gruppchatt. Och det är en omskrivning för kriminella uppdrag, Rusher. Och i den här gruppchatten skickas det ut kriminella uppdrag som 16 deltagare mellan 14 och 18 år pojkar är intresserade av att ta sig an. Ett uppdrag kunde till exempel vara gå in i ett område, gå in i ett specifikt område, skjut ihjäl valfri person så länge han har Gucci-kass på sig. För där får du 200 000 kronor. Det var ett uppdrag till exempel. Och då identifierar vi vilka är deltagarna. Jo, majoriteten medelklassungdomar från stabila miljöer. Och vem är administratören som skickar ut allt det här? Det var den 16-åriga pojken som jag hade på förhöret här, som jag hade så bra upplevelse av.
Men hur kunde ni märka att det var den här typen av grupp som var delaktig i den här chatten? Alltså att det var, gick ni in på alla användare och liksom kollade upp dem och bara, oj, det här är unga killar med så stabila hemmiljöer och liksom så.
Det stämmer. Så att, ett jobb blir att identifiera vilka är deltagarna här. Och då ser man ju, kan vi ta fram via telefonnummer till exempel, ålder på dem. Och via det så ser vi vart de bor, vad de har för hemmamiljö. Sen har vi också förhör med många av dem och träffar dem faktiskt.
Varför är, litet sidospår, varför är de så unga?
Så att den gängkriminella miljön på 2020-talet har ju ändrat i sin dynamik om man jämför med hur den ser ut mellan 2010 och 2020. Idag har vi i högre utsträckning äldre gängkriminella utomlands som vill använda barn och anstifta barn till att utföra deras våldsuppdrag. Och vi har väldigt många barn i Sverige som har radikaliserats in i prokriminella värderingar, in i materialistisk besatthet och pengar liksom dyrkan. Och det skapar en pool av arbetstagare faktiskt som de här gängkriminella utomlands kan använda sig av.
Och i det här fallet då, vad var din roll i det här? Du får det här på ditt bord då. Precis. Du ska reda ut vad då?
Precis, så att jag är ju brottsutredare så jag ska ju utreda det här fallet. Vilka av de här uppdragen har begåtts? Just nu måste vi bakspåra för att se. Och då måste vi ha många mobiltelefoner framförallt och gå igenom dem och se via chattmiljön till exempel, de emellan. Är det någon av de här brotten som faktiskt har liksom orkestrerats och genomförts och så vidare. Så det blir ett jobb för mig då att utreda vilka brott som har begåtts framförallt. Men parallellt gör jag också en utredning om varför och hur är det möjligt att så här många i den här gruppchatten och administratören också är från jättebra hemmamiljöer. Och hur är det möjligt att de är villiga att skjuta, kidnappa, råna för pengar?
Hur är det möjligt?
Så det ska jag ge alla svaren nu. Nej, men det är ju komplexa förklaringsmodeller. Och det jag landar i någonstans, man får ta del av det i boken, det är att de har blivit radikaliserade. På samma sätt en ung man åker till Irak kanske och krigar för IS och blivit indoktrinerad in i islamistisk extremistpropaganda. Eller en ung man går in i en skola i Trollhättan med svärd och hugger ihjäl invandrare för att han är radikaliserad av högerextremistisk nazipropaganda. På samma sätt har vi ungdomar i Sverige som har radikaliserats.
Men hur ser den propagandan ut?
Så den tar ju sig form i på olika sätt. Jag identifierar gangsterrapmusiken och kulturen som omgärdar den. Som promotar alla de här värderingarna och den här idén om den glorifierade gangstern. Att om du är gangster, då ger det dig social belöning. Och när pojkar och flickor växer upp i sådana sociala miljöer, då kommer vi riskera att de börjar utforska och vilja leva ut de här fantasierna för att de ser att det är medel för att bli uppskattade av både tjejer och killar. Och det är den sociala kontexten som för vissa ungdomar, eller många ungdomar skulle jag säga, är den rådande. Liksom det är en stark subkultur.
Och då pratar vi liksom inte längre om socialt utsatta, utan den sociala ungdomsmiljön.
Ja, exakt så är det. Och då, det är det precis den här boken vill göra, att bredda förklaringsmodellerna för vad som är bakomliggande processer till det som driver på det här gängvåldet. Vi behöver prata om mer än utanförskapsområden, social utsatthet, trångboddhet och så vidare. Vi behöver prata om att även unga som har möjligheter i världen aktivt söker sig till den miljön. Då behöver vi prata om nya saker. It's okay. Yeah, we always talk right past our mistakes. When I breathe like I'm wearing a corset, you untied a bow. I need you to love me like you want me back. You need me to love with a question.
Sveriges Radio.
Luai Mohajeb som har skrivit boken Fallet Ruscher, som då handlar om den här gruppchatten som du stötte på som brottsutredare, där det visade sig att ja, men det var som en arbetsförmedling för kids för att utföra kriminella handlingar, allt från mord, rån, kidnappningar och så vidare. Vi var inne på det lite, att det stack ut för att det var mycket unga killar från så här, socialt stabila miljöer. Och hur många var det som var med i den här chatten? Hur stor var det?
16 stycken. Och Fallet Ruscher är ju lite av ett minuniversum som beskriver en bredare problembild som vi har i Sverige. För det är viktigt att påtala, de här är inte anomalier. Det är inte liksom psykopater eller liksom empatistörda ungdomar. Det är hyfsat fina ungdomar det här, som har föräldrar som faktiskt försöker och ger dem goda förutsättningar. De har de facto goda förutsättningar. Allt man har förklarat för att förklara liksom den gängkriminaliteten som växte fram i utanförskapsområden, det är väldigt rimliga förklaringsmodeller. Alltså utanförskap, trångboddhet och gängbildning i de miljöerna. Men om vi reducerar allt det här, vad är det då vi har kvar för förklaringsmodeller? Och det är det som boken integrerar. Liksom.
Men samtidigt, kan man inte ändå säga att det är någon slags empatistörd avart som ändå känner att så här, för gemene man upplever man ju liksom så här, ja, men att begå våldsbrott mot en person man inte känner, att till och med skjuta ihjäl en person man inte känner, det har inte gemene man i sig.
Precis.
Om man inte har blivit utsatt för någonting fruktansvärt.
Precis. Inte någon man känner heller, ska vi säga.
Det är ju en sån viktig punkt i det här, det är ju att de här barnen har radikaliserats. Och det är den psykologiska processen som jag blir mer och mer intresserad av att diskutera, med att centrera frågeställningen kring utanförskapsområden. Vilket idag är fortfarande relevanta faktorer att ta upp när vi pratar om gängkriminalitet och de bakomliggande processerna. Men vi måste börja bredda den förståelsen vi har för vad som driver på allt det här. Och då måste vi diskutera, varför har de här barnen radikaliserats på det här sättet?
Mm. Varför har de det? Hur går radikaliseringsprocessen till?
Så jag skulle säga att det främst sker i deras digitala miljöer. De har hög kriminogen exponering i deras digitala miljöer.
Vad betyder det?
Så till exempel om du lever i brottsbelastade områden och du har mycket tillgång till brottstillåtande attityder och brott runt omkring dig, och du lever i relativt fattigdom och sådär, det ger dig en större brottstillåtande attityd och gör dig mer brottsbenägen. Det jag menar är att precis på samma sätt har ungdomars digitala miljö skapat samma typ av exponering som sedan har avtrubbat dem inför våld och till exempel gängestetik och gjort dem fascinerade mer än något annat. Och nu har vi en liten klick av ungdomar av den breda ungdomskulturen som börjar nu utforska den miljön, för att det är ju inte alla ungdomar som gör det. Men det är tillräckligt stor andel av ungdomar som gör det för att vi ska diskutera det som ett problem.
Och hur mycket påverkar den här exponeringen dem då när de väl... Alltså, är de så pass påverkade att de helt empatilöst även efter de har utfört brottet,
precis,
inte känner någonting kring, nej, det, utan bara tycker att nu har jag gjort någonting bra, nu är jag cool.
Exakt, och där behöver jag utgå från chattar när man ser hur de skriver efter de har begått de här brotten och även lite inför och så vidare. Och det är inte helt uppenbart att man kan dra några större generaliseringar, för att vi vet inte vad som händer i deras inre liv.
Men har du träffat på folk efteråt? Absolut. Är det så att man märker av att fan, nu sköljer verkligheten över dem?
I vissa fall har det varit så, men andra fall verkar det som att så här, du känner att det du har gjort, liksom, du har en distans till det på ett sätt som man bara kan attribuera egentligen till människor som har blivit erfarna nästan och har blivit avtrubbade av att begå sådana där brott. Men som sagt, jag tror att mer händer inuti dem som vi inte riktigt kanske kommer åt alltid. Det här är inte högt reflekterande ungdomar liksom, över deras känsloliv, utan jag tror att ångesten, jag tror att det finns en mått av ångest inom de flesta.
Jag kanske reser bort ett tag. Minns inte senast jag kände mig glad. Jag tappar bort mig, minns inte när. Minns inte hur det är att vara kär. Det är inte ditt fel att allt blir så här. Du är bara vilsen i denna värld. Jag önskar att vi kan ses någon gång. Och att vi kommer få börja om. För det finns ingen annan som fått mig som du. Men jag kan inte stanna. Jag måste gå ut. Du kommer träffa någon annan. Och jag hatar dig nu. Det var du. Och jag. Tills idag. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly.
this tightness in my chest, like an elephant is standing on me, and I just let it take over.
Här i morgonpasset i P3.
Vet du vad vi kom fram till här när du var ute och hämtade Leifk?
Nej.
Det är ju att Loai är alltså nya GV.
Ja, du är det?
Nej, men så han kommer bli.
Aha, okay.
Jag är helt övertygad om att i framtiden så kommer Loai och jag kommer vara nya Camilla Kvartoft.
Åh. Oh.
Så vi kommer liksom göra framtidens veckans brott.
Vi manifesterar den idén nu.
Det är om lång tid, det kommer få ske organiskt, men det är sanningen bara.
Ja. Jag dricker ungefär lika mycket, så att jag liksom, jag är nästan halvvägs, skulle jag säga.
Men skulle du säga att det tillhör lite brottsutredarrollen att ändå liksom gå hem och ta sig en whiskypinne?
Den
lite för tidigt.
Filmiska delen av det, absolut, absolut.
Men verkar det också i verkligheten vara så.
Ja,
också.
Precis. I mitt fall är det verkligen så. För att klara av all den här informationen så måste man sänka ett par glas rödvin.
Men skämt åsido, ligger det någonting i det?
Alltså, jag vet att alla olika liksom coping mechanisms, antar jag. Men
det finns olika droger.
Men jag tror att alltså generellt bland kollegorna så absolut. Vi måste tycka om whisky, lite GT och så, man hade lite drink liksom, intressen och vinintresse och sådär. Så det kanske.
Ja, this aside, vi pratar ju faktiskt om boken som du är aktuell med. Fallet Ruscher, som du ju alltså var brottsutredare inom och nu har skrivit en bok om, som handlar om den här gruppchatten där unga män radikaliseras att begå kriminella handlingar. Och du pratar om det här estetiken, alltså gangsterrap-grejen. Så här. Du är ju, jag har ju sett dig och hört dig i media tidigare, du är ju ganska
kritisk
till musikgenren gangsterrap. Berätta.
Precis. Jag är främst kritisk i barns deltagande, i delvis produktionen av det. Jag tycker det är perverst att så unga personer, ibland under 18, kan vara producenter till den här typen av genre och med det innehållet. Och att vuxna väl accepterar det. Och sen är jag också kritisk i barns deltagande som konsumenter av det. Vi har för obalanserade, okontrollerade digitala miljöer för de här barnen. Att de behöver kvalitetssäkras bättre. Så istället har vi barn nu som dag ut, dag in, timme in konsumerar kultur som glorifierar provkriminella värderingar och liksom gängestetik generellt.
Det här är ju liksom en åsikt eller ett tankegods som är väldigt, väldigt kritiserat.
Ja.
Att liksom börja talla på vilken musik man ska lyssna på. Jag tänker
precis
på så här videovåldsdebatten på 90-talet.
Precis, precis.
Alltså det här är ju någonting som bara, det är ju röda flaggor i så här demokratisynpunkt väldigt mycket. Vad tänker du kring det?
Och det upplever jag bland folk som inte tänker efter riktigt, att de känner precis sådär. De säger, men på 90-talet var du mot de sågsmansaker, vad de säger såhär. Det är helt annorlunda. Jag hade inte varit intresserad av gangsterrapkulturen och digitala enheter och barn om det inte var så att vi ser att det samvarierar med brottsstatistiken. Ungdomars deltagande ökar extremt mycket och vi ser att de liksom attraheras av den estetiken. De vill efterhärma estetiken, språket, kläderna, gångstilen, allting de gör är inspirerat av det de har fått från de här inspirationskällorna som kommer framförallt från den kulturen som omgärdar gangsterrapmusik på olika sätt. Och sen har vi att de har digital överkonsumtion, 7-9 timmars skärmtid per dag snittar tonåringar till exempel med deras sociala medier. Så det liknar inte någon annan historisk referens.
Men det, för, alltså så här, och det känns ju som att det är så här, det här är en självklarhet som vi liksom på något sätt av någon outgrundlig anledning blundar för. Så här, om du exponerar ett barn väldigt tidigt, väldigt mycket och får den också att delta i den kulturen. Mm. Att den skulle bli påverkad så pass att det liksom ger negativa utslag på så sätt som det har gjort. Det är en självklarhet. Men sen så har liksom debatten varit så att så fort man kritiserar, ifall det kommer kritik emot det, precis, då blir det på grund av att det kommer ifrån, alltså kulturen kommer från en minoritet, så blir det... Blir det på något sätt att rasism, folk försvarar det?
Precis. Och det är ju, finns ju rasism i låga förväntningar också. Jag tycker vi ska hålla pojkar och unga män till en högre standard. Och inte bara acceptera att de devalverar viss typ av beteende och kulturella uttryck. Även fast jag aldrig skulle verka för censur av musiken. Musiken ska få existera. Jag är till och med ointresserad av att diskutera om vi ger dem pris eller att de uppträder på festivaler. Så länge vi kan garantera säkerheten för ungdomarna som går på festivalen, som inte behöver bevittna ett mordförsök och det kaoset som hade uppstått efteråt, så är jag liksom helt okej med att man ger dem priset till exempel. Jag bryr mig inte, men vi behöver diskutera vilken funktion har den här kulturen haft för barn.
Vad säger du innan vi går på låt här, och så kan väl du sitta kvar en stund till, vad säger du kring just det här ängsliga försvarandet ifrån så medelklassjournalister när det uppstår kritik kring till exempel gangsterrap?
Att uppdatera er argument, uppdatera er syn på det här problemet. Var mer intresserad av vilken funktion har den här kulturen haft för barn, istället för att snacka om att de bara pratar om sitt verk eller sitt liv, man ska skilja person från verket liksom. Utan det har haft en verklig funktion bland barn i vårt samhälle. Vi ser det i brottsstatistiken. Var mer intresserad av den korrelationen.
Stanna kvar, Loai.
Ja,
gå ingenstans.
Gå ingenstans.
The million dollar question is, what difference do you see between the placebo and the microdosing.
En podd om framtiden som redan är här.
Ni har hört talas om det populärkulturella fenomenet, en lapp.
Ja, som man lägger på tungan. Folk tänker på det som en magic bullet. Ett verktyg att prestera bättre.
I'm obsessed with what it did to me.
Hur mycket svamp ska du ta? Alltså, det är ju en utmaning.
Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio Play.
Vem är det vi sitter med egentligen?
Ja, det är Luay Mohajeb som har skrivit boken Fallet Ruscher. Och vi pratar liksom glorifierande av gangsterkultur bland ungdomar och så vidare.
Erika skriver in angående det vi pratar om. Ja, det är så sant angående gangsterrap. Min 8-åring är influerad och pratar och vill klä sig i Gucci och ha becknaväska, Adidas och så vidare, som gängen. Vi bor i södra Norrland, långt ifrån Stockholm, men detta är så starkt bland hans vänner och jargongen finns där när de leker till och med. När de leker till och med. MVH Erika. Alltså, vad ska man göra? Vad gör man? För att jag läste senast idag en artikel om en polis som är så här, kan föräldrar sluta vara så naiva?
Ja,
angående att deras barn, de ser inte att deras barn rekryteras till gäng.
Precis. Så vi lever ju i nya tider med en digital revolution, vilket skapar större utmaningar för föräldrar än vad föräldrar någonsin liksom ställs inför. Att barn kan leva digitala dubbelliv och influeras huvudsakligen av saker som inte kommer från hemmet eller föräldrarna. Och då blir det en kamp mellan det vuxna vakande ögat och tonåringens rätt liksom till integritet i mobilen till exempel, så där, vilket de givetvis har. Så att jag tror att föräldrar står inför jättesvåra utmaningar, men jag skulle uppmana alla föräldrar är att vara intresserad och vara öppen för kunskapshöja kring de här frågorna och vara alltid närvarande obviously i barnens liv och att skapa en miljö där de kan prata om allting, men också våga vara väldigt gränssättande. Av någon anledning har vi en generation av mitt barn skulle aldrig och den typen av ansvarsfrånskjutande bland föräldrar. Ta ansvar och gränssätt.
Jag bara tänker att så här, om en kulturform är så populär och så, alltså det finns ju otroligt mycket av den här musiken som också är så otroligt bra, mm-hmm. alltså rent bara musikaliskt, mm-hmm. rent så här bitmässigt, att som vuxen mm-hmm. sätta förbud för mm-hmm. huruvida du får lyssna på en låt ja. Du tycker det är bra, det känns bara spontant som att det skulle ha motverkande effekt, ja. Alltså hur fan ska man kunna sätta gränser när det ja. Kommer till kulturkonsumtion?
Alltså jag tänker så här, vi har ju åldersgränser, det är ju parental advisory på de här låtarna, vi har ju åldersgränser på filmer och biofilmer och så vidare, vi har åldersgränser av en anledning. Det är som att jag tycker att vi borde revolutionera helt och hållet vårt förhållningssätt till smartphones och barn. Alltså barn ska inte ha smartphones till exempel tycker jag, och ha tillgång till den här toxiska digitala miljön. Och där tycker jag att föräldrar borde vara lite mer modiga och gränssättande. Jag ser inte att det är en lätt sak. Jag pratar nu som en 29-årig barnlös liksom man. Så att jag ska inte moralisera för mycket, men jag tycker att föräldrar, i alla fall de föräldrar jag träffat längs vägen, föräldrar till misstänkta ungdomar, det finns alltid en naivitet och godtrogenhet där som är väldigt destruktiv.
Men, mm. ja, nej, men det är ett ämne som vi kan prata, du får komma tillbaka och prata mer om det här en annan gång, för jag vill också hinna med och prata om fallet Simon, alltså i din bok. En av de ledande ungdomarna, eller den ledande ungdomarna i den här chatten Ruscher. Vem är han?
Så det är en 16-årig pojke. Socialt skicklig, trevlig, ser bra ut. Flickvän, sommarjobb, föräldrar som närvarande, syskon som sköter sig och så vidare. Som nu har börjat utforska gängkriminalitet och blivit värvad av Foxtrot-nätverket för att skicka ut uppdrag till lokala ungdomar i den här gruppchatten. Han har drömmar om att bli gängledare, han har drömmar om att skjuta, om att döda, och han älskar att lyssna på viss typ av musik. Han har långa egenskrivna gangsterrapptexter i sin mobiltelefon, och han lever ut den här gangsterfascinationen nu, och som han har uppsökt helt själv. Så det är kanske den bästa symbolen för den här ungdomen med alla möjligheter i världen att leva andra liv, men som aktivt sökt upp den gängkriminella miljön.
Och hur var hans inställning till alltså den här, sin egen radikalisering, alltså nådde du fram?
Nej, och det jag måste minnas också att han ser mig som polisanställd, vilket det är också, han ska försvara sig inför misstankar, så att han kommer inte ge mig någon personlig liksom berättelse, och han erkänner inte brott heller, så att jag vet inte hans egna reflektion kring det. Jag tror att han radikaliserades ganska snabbt in i dessa värderingar och den här gängfascinationen. Men jag har ju hopp om att ungdomar som inte lever i tuffa miljöer bara dagen efter kan välja att leva bra liv igen. Så att det har ju liksom ganska privilegierad situation för de ungdomarna som väljer att hoppa in lite snabbt bara. De kan ju hoppa ut väldigt snabbt.
Du har ju träffat honom flera gånger efter det här.
I försituationen, ja.
Ja, inför situationen.
I förhörssituationen,
ja precis. Hur var det? Hur är det? Är det liksom, är det bara, är det så att det är helt slutet och stängt och att det är helt omöjligt att komma förbi?
Lite så.
För att man är så präglad av någon slags av kulturen att man håller käft gentemot myndigheter.
Lite så är det, absolut. Och jag skriver också i boken att det är någonting också med flera ungdomar som jag träffade i den här miljön. Det var någonting som jag kände stärkte redan deras strävan efter att ha en gängkriminell identitet. Polisen är där, liksom arresten eller häktet, och man har försvarare, det är misstankar i gängmiljö. Om de redan har en strävan att befästa en sån identitet, är ju den här utredningen och allt som omgärdar den faktiskt bara ett hjälpmedel. Och det samma gäller om vi straffar
liksom
dem. Det ingår i upplevelsen av att kolla en grabb som sitter här och säger inga kommentarer till polisen och liksom så här, jag är misstänkt för det här och koppling till Foxtrot. Om man redan är ute efter den identiteten, och stärker vi den med den här utredningen. Och det var liksom någonting jag reflekterade över, att det blir nästan kontraproduktivt att vi gör de här insatserna.
Ja, hur fan ska man göra det?
Ja, det blir lite hopplöst.
Jag såg den här Golaren på SVT nu, en dokumentärserie som handlar om, jag minns inte vad han heter nu, men han som liksom tog kontakt med polisen för att ett mord planerades inom liksom, kriminella nätverk. Och han berättade ju det, att i början så var det ju så här, när han satt i förhör då bara var han någon.
Ja, exakt.
Alltså så här, jag sitter här i förhör, typ så här, polisen har koll på mig. Så här, I'm a badass, typ, så här, jag är någon.
Exakt. Ja.
Hur ska vi lösa det?
Det är jättesvårt. Man behöver bryta någonstans den utvecklingen hos barn väldigt, väldigt tidigt. Att de inte anammar sådana, ska man säga, fascinationer och sådär. De vill ju eftersträva det.
Ja, och det är ju en grej. Bryta tidigt, försöka se de här indikationerna tidigt. tidigt och göra någonting åt det. Mm. Vad vet jag inte exakt, men det är väl det där med att ha koll på, ha högt i tak hemma, vad man kan prata om och informera och allt det där. Mm. Men samtidigt så här, det finns en hel del människor som redan är i det här. Du säger att det är omöjligt att nå fram, i alla fall från den yrkesroll som du kommer ifrån. Men har du fått någon slags liten glimpse of, eller vad säger man för någonting? Någon liten,
finns det något ljus i tunneln?
Något ljus i tunneln i så här, hur kan man få folk att liksom öppna upp och komma ifrån det där?
Så jag vill ju alltid hoppas att människor kan förändras. Och att de ungdomarna som går igenom den här fasen, att det faktiskt är en fas som de sen kommer komma utifrån. Men jag tror att gängkriminalitet och ungdomars deltagande i det har integrerats så pass kraftigt i den svenska samhällskroppen att det här är en del av Sverige. Det här är en del av vår upplevelse av Sverige just nu. Och kommer vara det ett bra tag framöver. Jag tror att vi kommer uppleva toppar, dalar och mittenperioder i själva gängvåldet. Men jag tror att det här är något problem som vi kommer ha länge. Att det kommer underifrån komma unga ungdomar som vill in i gängmiljön och stärka gängkriminell verksamhet. Och där behöver vi, där är, som jag kan sitta i 2 timmar och prata om det, men det är komplexa förklaringsmodeller. Det är ju, gängkriminalitet är ju ett ämne som sträcker sig över så många fält. Det är socialtjänstpolitik, bostadspolitik, kriminalpolitik, migrationspolitik och skolpolitik, allt det där. Så att vi behöver göra väldigt mycket väldigt rätt under en längre period för att kunna vända sådana utvecklingar.
Lohai, tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.
Tack för att vi kommer.
Hej, det här är David Ruid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit. P3, Sveriges Radio.
Yeah! My niggas, throw your hands in the air right now, man. Feel this shit right here. Scott Storch, nigga. Yeah, Khaled, I see you, nigga. Showbiz, born law, I don't give a fuck about your faults or mishaps, nigga. We from the Bronx, New York, shit happens. Kids clapping, love to spark the place. Half the niggas in the squad got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. Half a meal for the charm, nigga, this is life. Got the Phantom in front of the building, Trinity, yeah. 10 years been legit, they still figure me bad. As a young, was too much to cope with. Why you think motherfuckers nicknamed me Cook Cook shit? Should've been called on robbery, stall shit. Or maybe grand larceny. I did it all, I put the pieces to the puzzle. Just long, I knew me and my people was gonna bubble. Came out the gate on some Flojo shit. Fat nigga with the shotty was the logo kid. Said my niggas don't dance, he just pull up her pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. I said my niggas don't dance, he just pull up her pants and do the rock away. Now lean back, lean back. Lean back, lean back, come on.
Hard to the easy, into the wizard. My arms stay breezy, the dawn stay flizzard. Got a date at 8, I'm in the 740 fizzard. And I just bought a bike so I can ride till I die. With a matching jacket, about to cop me a mansion. My niggas in the club, but you know they not dancing. We gangsta and gangsters don't dance with boogies. So never mind how we got here with brothers and hoodies. Listen, we don't pay admission and the bouncers don't check us. And we walk around the metal detectors. And it really ain't a need for a VIP section. In the middle with a dance floor, reckless check. Get steady, like my necklace started relaxing now. That's what the fuck I call a chain reaction. See, money ain't a thing, nigga. We still the same, nigga. Slow just changed, now we about to change the game, nigga.
Said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away.
P3, Sveriges Radio.
Dags för Ekot och först om de samtal som har hållits idag mellan Ukraina och Ryssland som har mötts för att försöka nå en vapenvila i kriget. Ryska nyhetsbyrån TASS offentliggjorde ikväll de krav som Ryssland ska ha ställt vid förhandlingarna i Istanbul. Och vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren sammanfattar de kraven så här.
Egentligen så är det här krav som har ställts förut att ukrainska trupper ska dra sig tillbaks från de områden som Ryssland ockuperar. Alltså de fyra regioner som Ryssland har gjort i Sina i östra Ukraina. Och att innan de har dragits tillbaks blir det inte fråga om någon vapenvila. Dessutom så ska ryskan stärkas som officiellt språk och det ska hållas val innan det kan bli fråga om ett fredsavtal. Så det är precis samma saker som Ryssland har krävt tidigare som mer eller mindre handlar om en kapitulation för Ukraina.
Vad säger då den ukrainska sidan om de här kraven?
Det har inte kommit ut så mycket kommentarer mer än att man ska studera det här under en vecka. Det har sagts att en del av de här olika kraven är möjliga att diskutera, men många har ju ställts förut och därför så har man redan tidigare markerat att det inte går att tänka sig till exempel att man tar bort att man vill bli medlem av NATO, för det står inskrivet i den ukrainska författningen att man söker ett sådant medlemskap.
Vad har då kommit ut från den ukrainska delegationen om vad parterna kom fram till idag?
Från Ukraina så har man framförallt tryckt på att man vill ha 30 dagars vapenvila och att man ska ha ett utbyte av fångar på lika många på båda sidor och att man framförallt vill få tillbaka de kidnappade ukrainska barnen från Ryssland. Och det har den ryske ledaren för det sagt att det finns inga kidnappade ukrainska barn i Ryssland.
Sa Maria Persson Lövgren när jag samtalade med henne tidigare ikväll. Israel uppmanade under kvällen boende i delar av staden Khan Yunis i Gazaremsan att lämna sina hem. Enligt den israeliska militären är terrorstämplade Hamas verksam i området och militären uppger att den kommer att utföra insatser med stor kraft. Samtidigt så kommer det uppgifter från sjukhus i Gaza att 14 människor ska ha dödats i ett bostadshus tidigare idag i nya israeliska anfall i Jabalia, norr om staden Gaza. Det här rapporterar internationella medier. Sverige nu. Det kommer kritik mot åklagaren i fallet med en toppdiplomat och en kurdisk politiker som greps vid ett säpotillslag i början av maj. Åklagaren kallar uppgifterna om en kohandel med Turkiet för påhittade och menar att journalister kan ha utsatts för en påverkanskampanj. Det här tycker diplomatens advokat Thomas Olsson är ett anmärkningsvärt uttalande.
Jag är lite förvånad över att åklagaren uttalar sig så kategoriskt.
Den 11 maj så slog Säpo till mot två män i Sverige. En toppdiplomat och en företrädare för det kurdiska självstyret i norra Syrien. Bara några dagar senare, den 16 maj, så släpptes journalisten Joakim Medin ur turkiskt fängelse. En informell byteshandel mellan turkisk och svensk säkerhetstjänst, hävdade en källa till tidningen Blankspot häromveckan. Men åklagare Mats Ljungqvist säger att han är säker på att uppgifterna inte stämmer.
Nej, hade det funnits en sån överenskommelse så hade jag vetat om den. Annars har någon verkligen gjort bort sig.
Hur kan du vara säker på det då?
Ja, hur kan man vara säker på att någonting inte har inträffat? Det har inte inträffat och därför är jag säker på det.
Men Thomas Olsson, diplomatens advokat, säger att det mycket väl kan vara så att Säpo har haft kontakter som åklagaren inte känner till.
Åklagaren har ju ingen inblick i säkerhetspolisens verksamhet i större utsträckning än vad säkerhetspolisen delger åklagaren.
Reporter här, det var Mattias Pleijel. Den svenska kronan har gått bäst av alla de mest handlade valutorna hittills i år. Och det gör det billigare för svenskar att resa utomlands, säger Anders Eklöf som är valutastrateg på Swedbank.
Kronan har ju dock stärkts kanske, om man ser över det sista halvåret i varje fall. En av de valutorna som har stärkts mest mot allt, så är det ju framförallt en generell försvagning av dollarn vi har sett. Så att det är klart att om man åker till Nordamerika så kommer man ut bättre. Så vi har även stärkts mot euron då, även om förstärkningen är lite mindre där då, så gynnas man ju också om man åker till Europa då, eller till eurozonen.
Ja, kronan fortsätter att öka i värde. En dollar är 1,5 krona billigare än vid årsskiftet och en euro kostar nästan en krona mindre sedan dess. Men det är inte bara storvalutor som minskat i värde. Det finns några andra som kronan också stärkts mot jämfört med förra sommaren där köpkraften hos svenskar också är stark. Men värde för pengarna är inte den enda faktorn som spelar in när man väljer resmål. Så här resonerar Monica i Stockholm kring sitt semesterval.
Det vill uppleva något nytt och värde för pengarna också, ja.
Och Hugo, också i Stockholm, har en annan optimism idag än vad han hade förra året.
Man har väl en mer positiv syn på hur långt svenska pengar räcker utomlands. Man längtar väl kanske tillbaka till när det var under 10.
Och Hampus Zetterqvist var reporter här. På Sicilien har vulkanen Etna haft ett utbrott idag, men under eftermiddagen så upphörde utsläppet av askmoln, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ett enormt rökmoln syntes vid lunchtid flera kilometer upp i luften över vulkanen, men det var aldrig någon fara för allmänheten enligt italienska medier. Så vädret imorgon så blir det mestadels soligt i landet, men östra Svealand och delar av Norrland kan få en del stackmoln. Det blir 15-20 grader i allmänhet imorgon, något kallare i nordligaste Norrland och i fjällen runt 10 grader. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.